Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Idag så ska vi prata lite om den stora uppståndelsen som Andreas bok har fått.
Ja, verkligen.
Det är ju skitroligt.
Ja.
Jag tror att jag har läst recensioner i nästan alla stora svenska tidningar.
Mm.
Utan DN.
Mm. ganska positiva recensioner får man väl lov att säga.
Ja. Det är säkert många av våra lyssnare som också kan jag tänka mig. Eftersom att vi har ju en liten, ganska nischad podd. Så jag kan tänka mig att många kanske har läst och tycker att fan, Andreas är ju... det är mitt team. Det är mitt team som har fått den recensionen, tänker jag.
Ja,
det kanske är självsmickrande på något sätt. Men så känner jag. Jag har läst... jag tror jag har läst alla recensionerna. Och du har ju förvirrat många recensenter. Men du har förvirrat samtliga i riktningen positivt.
Mm.
Du skulle ju kunna ha förvirrat hälften av dem på ett negativt sätt.
Mm. Ja, jag tror att jag underskattar... Nu får jag försöka vara lite ödmjuk. Ja. Det kan ju vara lite svårt.
Du får inte spoila boken. Nej, köp precis. Andreas bok och läs den. Den är skitrolig.
Nej, vi ska inte spoila någonting. Nej. För det är ju dumt. Det tyckte jag Victor Malm gjorde när han berättade en grej i boken.
Okay.
Men vi fortsätter inte med spoilandet där. Men den uppfattas ju som väldigt rolig helt enkelt.
Ja,
och
det tyckte jag också.
Ja, men det är ju väldigt, tillfredsställande att, att folk inte är fullständigt humorlösa. Sådär.
Nej, för jag läste ju den innan den blev släppt.
Mm.
Och jag var lite orolig å dina vägnar just att om man inte fattar att det här är roligt, då blir det väldigt fel istället.
Ja, om man då inte förstår att det är comedy.
Nej, precis. Men det gjorde ju alla.
Ja, men den kanske är comedy på det sättet också som filmen King of Comedy är comedy. Eller liksom,
ja, den har jag nog inte sett.
Nej, men där, det är liksom... Det är ganska mörk humor och det är liksom en person som är lite kvaddad som är väldigt humoristisk. Och sådär.
Jag tänker att den är rolig på samma sätt ibland faktiskt som när Wes Anderson är rolig också.
Mm. Väldigt subtilt.
Ja, men att det är sådär lite quirky och jobbigt.
Lite awkward.
Ja, men roligt.
Ja. Och får man skratta åt det här ungefär? Då sitter folk och fnissar åt att det.
Och det får man.
Ja. Precis, naturligtvis.
Men de värsta grejerna har ingen recensent tagit upp. När det blir riktigt snuskigt och när det blir riktigt sjukt så har ingen tagit upp något av det. Det är
går
faktiskt
inte.
Roligt.
Ja.
Nej, det går inte.
Det går inte. Utan.
Nej. Men det är, så de...
Men kritiker är ju ofta vana läsare av liksom väldigt mycket kvaddad litteratur också. Céline och liksom American Psycho. De har ju läst väldigt mycket saker som är ganska transgressiva eller vad man ska säga.
Ja,
sådär. Men jag menar, en vanlig, tänker jag, en äldre dam kanske då på 75 eller 80 får tag på den här boken och tänker, men den ska vara så himla rolig och så är det ganska grova saker i den. Tänker jag, hur reagerar man då? Eller om det är någon vanlig liksom...
Ja, det är ju inte
någon vanlig tant. Nej, precis. Så det är liksom... så jag tänker ju fortfarande att det inte kommer bli en bestseller på något sätt, utan jag tror den kommer sälja bra till kanske några tusen personer. Ja. Men för de borde ju, jag tänker, en vanlig sund människa borde ju bli lite stött av vissa.
Ja, en vanlig sund människa blir ju väldigt stött såklart. Men kan det inte vara så också att precis som många komiker vi har i Sverige som kanske inte är så roliga så säger folk att de är roliga och då tycker folk det. Även fast inte folk i allmänhet förstår humorn som de här kritikerna och vana läsarna förstod.
Mm.
När de som är experter säger åt folk att det här är roligt, då tycker folk att det är kul.
Ja. Det påverkar så starkt naturligtvis.
Ja, det är lite som, Anna-Lena Brundin är ju inte rolig.
Jag vet
men
inte
folk säger det. Eller hon säger fula ord.
Aha, okay.
Hon kan tala högt om mens.
Aha.
Så får man, är det ett fult ord, man får inte prata om det. Så säger folk att Anna-Lena Brundin är rolig. Och så tycker folk det. Men hon är inte det. Nej, jag vet inte. Jag är
men,
ja, men det, okej. Jag har en fråga till dig. Och det är när det blir så här mycket uppståndelse i riksmedia. Håller du koll på dig själv eller blir du en galen megalomanisk person som tänker liksom att om så här, lyfter jag handen nu så lyssnar alla tidningar. Ja, men det är så här, hur håller du band på dig själv, undrar jag.
Nej, men som sagt, jag tror min pappa sa sådär när han hade läst någon av recensionerna, så sa men nu får du vara ödmjuk och sådär. Kommer ihåg, min första bok fick också så här väldigt, väldigt bra. Min första roman fick väldigt, väldigt bra kritik.
Ja.
Så då går man ju lite som på moln naturligtvis. Så då sa även en annan person som jag kände, men Andres, nu får du vara ödmjuk och inte vara ett svin.
Det är det Ikaros handlar ju om det.
Ja, precis. Ja. Så jag försöker vara lite ödmjuk. Men ibland så vill man ju skryta lite lätt.
Ja.
För det är inte så vanligt där att folk får så bra recensioner.
Nej,
det är speciellt alltså. Så det känns som en ynnest.
Jag tror att du har prickat väldigt rätt i tankar och funderingar som är väldigt samtida, som många har, men som inte formuleras. Och jag vet att jag sa till dig innan du var klar att det här är öppet mål, Andres.
Mm.
För det är ingen i hela Sverige som skriver något roligt. Med vissa undantag. Nej, men det är öppet mål på det sättet att en roman som tar upp en samtida och problematik och som kanske demaskerar fenomen. Den romanen släpps ju inte så mycket i Sverige.
Nej.
Och av den anledningen så är det ju bara så här, fan vad, det är ju lätt att komma igenom bruset med det här egentligen.
Ja, jag tänkte
det är också, inte lätt att skriva en bok. Lätt, men du förstår vad jag menar, att det är upp ett mål liksom.
Ja,
för det är ingen som gör det.
Jag tänker ju också att jag har försökt analysera hur man resonerar i Stockholm lite, eller hur ser det egentligen ut i kulturvärlden så här. Jag tänker att det finns ju en stark nervositet liksom hos förlagen, eller förlagen blir ju väldigt påverkade av det här med politisk korrekthet, så det kan till och med vara så att de bromsar saker. Jag har inga, när det kommer till J.K. Rowling, du vet, Harry Potter, hon sa ju att det finns två kön, män och kvinnor ungefär, och så är hon en homofob. Och då började ungefär förlagen i England då gråta när de skrev ut hennes böcker. Samma sak med Jordan B. Peterson, att det är så fruktansvärt, vi kan inte ge ut den här fascisten ungefär. Alltså det är liksom, det blir ju en form av censur på förlagen, kan jag tänka mig. Men också då hos författare själva.
Jag tror att självcensuren blir mycket allvarligare än den faktiska censuren.
Ja, precis. Jag det är ju den som blir tydlig i ett liberalt land liksom. Där tror jag att andra som skulle kunna skriva en liknande bok har kanske censurerat sig då. Eller inte intresserade helt enkelt av Peterson, för det är liksom lågt och det är liksom skämmigt. Att skriva komiskt också, jag blev intervjuad av en kritiker på GP. Och är det verkligen fint att vara rolig sådär? Är det fin litteratur? Jag visste inte, det kanske är lite lägre då i status då.
Ja, fast å andra sidan så kritiserar ju boken på många sätt, tycker jag då, just den är ju normkritisk för en viss klasstillhörighet, om vi uttrycker oss så.
Mm.
Och när den är det, då är också, den är rolig kanske. Och den är skum. Men det är också normkritisk. Alltså det blir en metakritik det är för format, va?
Ja. Det har jag också tänkt, att boken är nog jävligt mycket meta överlag.
Ja, herregud.
Det är ju liksom...
Men det tycker jag, jag har tänkt mycket på...
Ingen normal roman om man säger så.
Nej, men jag har tänkt en period ganska mycket på att försöka sätta fingret på det här, vad det är som ofta saknas.
Mm.
Och jag tror att det som ofta saknas är ärlighet.
Mm.
För att den här ambivalensen som du kanske beskriver enligt åtminstone en av kritikerna, den här osäkerheten som går igenom hela boken,
mm.
den är ju också den antar jag också speglar din analys.
Mm.
Att det är så här, vad fan, det här är så här, du tycker det genuint är konstigt med vissa fenomen
mm.
inom medelklassen.
Mm.
Och då blir det osäkert. Men, mm. men den osäkerheten är ärlig.
Mm.
Och det är det som ofta saknas när jag kan uppleva, ja, men till exempel Svenska Dagbladet recenserade Ingmar Bergmans sons bok.
Just det.
Och jag blev så fruktansvärt osugen på att läsa det där.
Mm-hmm.
För att det liksom stinker. Nu vet inte jag om det här är sant, för jag har inte läst boken. Men det luktar som om att jag ska återigen sitta och läsa någons liksom biografiska, i princip självlugner. Va?
Mm-hmm.
Förstår du min...
Det fanns något lögnaktigt, ja, i den boken då eventuellt.
Ja, eller tänkte jag att någon inte riktigt är klar över sig själv.
Mm.
Och så skriver de en bok som berör sig själv.
Mm.
Då kommer du få höra den. Då kommer du få höra författaren antingen genom karaktärerna eller om det är självbiografiskt innehåll. Då kanske du får höra också det narrativet som den här personen har för sig själv, för att personen är inte färdig liksom.
Mm.
Och då blir det, då är det inte så spännande liksom.
Det är ju kanske lite snyft så där, ja, när man har en pappa,
ja.
Där måste det ju ticka in royalties varje år till hans barn liksom, ja. Sådär. Han kanske inte behöver jobba den här sonen överhuvudtaget. Eller jag förstår, det är ett lyxproblem. Eller att det är lite lyxproblematik där.
Det blir...
Att folk har fjäskat för hans pappa och sådär. Ja, men det är klart.
Ja, men kan det ju vara. Ja, men där har man ju till skillnad då från Ingmar Bergman själv, med vissa undantag, till exempel, vad heter den, Laterna Magica.
Mm.
Det är ju en lugnaktig självbiografi som mm. är genial.
Ja, som man förstår är lugnaktig.
Ja, liksom, ja. Det är Ingmar Bergman som gör filmen om sitt eget liv, liksom. Som man förstår ju på en gång.
En jättebra bok.
Jättebra. Men då skulle ju kanske hans son, om han skulle skriva någonting, så kanske det kanske inte ska handla om hans jävla pappa och hans arv och vem, alltså, det kanske inte ska vara det. Han kanske ska skriva om en hund eller En pervy kennel. Ja, men något annat.
Ja,
för det var precis, det som Ingmar Bergman gjorde mest. Han höll ju inte bara på med sig själv liksom.
Ja.
Och det
gjorde han ju också.
Det gjorde han också, men, ja, men jag menar att alla skriver väl såklart utifrån sig själva, självklart. Men det måste inte alltid vara som jag upplever att det ofta är nu för tiden, att det är jag liksom.
Mm.
Alltså, du är ju inte central i din bok.
Nej. Det blir jag ju lite orolig för, att folk tror att jag är den här personen i boken och sådär. I viss mån kanske jag är det, men det är ju väldigt mycket som jag bara hittat på.
Jag tycker det vore sjukt komiskt om folk går runt och tror att du typ jobbar på länsstyrelsen. det är liksom så här, jag tycker det är, jag vill nästan odla den lögnen. Så här, ja, men han jobbar för så här Myndigheten för samhällsberedskap, och jag vill nästan odla det. Men
där kan jag avslöja att jag gjorde minimalt med research.
Ja, jag vet det. Jag märkte
det. Var nästan lite dumt.
Ja.
Jag hade kunnat göra mer, men jag tänkte att det var, ja, det var ju pandemin, så jag tänkte att de kommer ju inte släppa in mig där liksom.
Nej. Men det där är också, jag tycker att när du, jag ska inte vara för smörig här nu.
Nej.
Men du vet, när du brister ibland i din research,
mm.
Då tycker inte jag i det formatet som den boken är. Jag tycker inte det spelar så stor roll.
Nej, det gör
roll.
Inte så mycket, va?
Nej.
Nej, för det är ingen, det är ju inte, Det är ju också en opolitlig berättare om man säger.
Men det är ju en opolitlig. Det är en opolitlig.
Och det är ju comedy i sig. Ja. Den opolitliga berättaren som man är liksom, han kanske bara hittar på eller ljuger och.
Ja, men precis. Och även att huvudkaraktären är opolitlig.
Mm.
Du som författare är opolitlig i vad du skriver. Och andras upplevelser i den här boken är opolitliga. Alltså det är ju...
Total opolitliga.
Ja, men det är en skev bok du har gjort. Liksom. Men det är också det som gör... För den har ju uppenbarligen kittlat recensenterna. Men det är ju så
här, jag tror de tycker det är ganska roligt. Alltså.
Ja, men de kan inte hålla sig. Men, och så blir det också att när de själv, de vet ju, de träffar ju de här personerna hela tiden som är sådana här Marimekko-svin. Ja, men liksom, det ska alltid vara Marimekko eller någon jävla skit. Liksom. De vet ju vad det där är. Liksom. Och det, så där, jag tror det är mycket igenkänningsfaktor. Men det är nog som du säger att jag hoppas verkligen att den säljer sjukt mycket. Men jag menar, vad har vi för i Svea rike, så är det ju du har ju en kaka som läser och sen av den kakan så är det ju en mindre kaka.
Ja, precis. Förr i tiden var det ju så att det fanns ett, vad ska man säga, ett mellanregister när det gällde litteraturen i Sverige. För då kunde man, nu kan man antingen sälja ungefär ett par tusen exemplar, kanske säger 2 000 till 5 000. Och så kan du dra iväg till att handla om 100 000 till 200 000 exemplar. Mm. Så den 50 000, 60 000 exemplar, det är ju mycket pengar i royalties. Mm. Men den har liksom försvunnit för den läsande allmänheten. Är inte där riktigt. Den kan bero på bildningsborgerlighetens försvinnande också på sätt och vis. Fan, de är ju gamla, de här personerna som alltid slaviskt läste understräckarna och liksom, och den boken ska jag läsa för den har fått jättebra recensioner, och det är ju en mindre krets, va?
Det är väldigt synd för att två olika saker här. Det ena som jag pratade om, det här med att det är ett öppet mål.
Mm.
Det hade kunnat inspirera många, speciellt yngre personer, att om de skriver någonting ärligt och någonting skevt på ett kompetent vis, så är målet helt öppet. Mm. Och det borde, tycker jag då borde vissa yngre förstå det.
Mm.
Fan vad ball. Jag kan liksom bli författare, va? Och jag kan bli uppmärksammad i riksmedia för att ingen skriver roliga saker.
Om jag skriver tokigt och kompetent så finns det möjligheter för
det. Men exakt. Ja. Men däremot, om du ska beskriva hur synd det är om ett brandoffer i 300 sidor.
Mm.
Alltså sån här, vad ska vi kalla det för? Offerlitteratur som är populärt.
Mm.
Då är dina chanser att nå igenom bruset noll.
Mm.
Och ingen tycker om att läsa det där.
Mm.
Liksom. Alltså det är det. Ja, att jag tycker bara att det är så det är synd att inte läsargruppen är större, för då vore det här borde vara, eller hoppas jag kan vara inspirerande, va?
Jag får ju hoppas att det är också... Det är också så nu för tiden att böcker kanske inte har så lång levnadslängd sådär. Men den här kanske då kan leva ett antal månader till förhoppningsvis. Så att det blir fortsatt, även att det fortsatt blir lite av en snackis.
Ja. Men han som skrev den här recensionen i Svenska Dagbladet.
Ja, Carl Cederström.
Carl Cederström, docent Cederström.
Som är med i boken.
Ja, som också är med i boken.
Eller
som,
nämns i alla fall.
Ja. Och det var jätteroligt, för Andreas är lite halvdissare han i boken, eller inte han, men en artikel som han har skrivit, för att han freakade också ur på grund av, han freakade ur lite på Jordan B. Peterson.
Ja, det gjorde han,
upplevdes
faktiskt.
Det som. Och det är ju ett tema att huvudkaraktären i boken fattar ju inte varför blir folk så jävla arga av den här jävla kanadensan, va? Och det är ju kul.
Han skrev ju egentligen en väldigt kul artikel från början, så den inspirerar ju mig till att skriva boken.
Ja, precis.
Så det var ju väldigt roligt.
Det var ju skitroligt.
Och meta att han recenserar boken sen. Och faktiskt tycker den är väldigt rolig.
Ja.
Eller hysteriskt rolig. Men, bara så här, briljant rolig, sa han.
Men han, som många andra, Och nu ska jag vara lite, nu ska jag vara lite elak. Mm. Att den här grejen, när man blir väldigt arg på Jordan B. Peterson, eller när det har väl liksom funnits en sak som du beskriver väldigt bra i boken. Det har funnits ett sår i vårt samhälle. Och jag menar att när en sån här bok och andra grejer, och jag hoppas att docent Cederström känner att han kan bearbeta lite av sin angst.
Mm.
Behöver inte vara arg på Jordan B. Peterson liksom.
Mm.
Det är så här.
Jag kanske har hjälpt honom i hans Peterson-angst.
Ja, men det är det jag är inne i. Och det är därför den här typen av litteratur är viktig. För att vi bearbetar tillsammans våran samtid.
Som ett kollektivt folk. Liksom. Ja, nej, men, för jag kan fortfarande inte förklara varför den Peterson-kollapsen existerar. För det, jag uppfattar det ändå som det, att bli så arg på Peterson för att han säger vissa saker. Och, det är fortfarande ganska oförglömt. Det är gåtfullt för mig fortfarande.
Ja. Jag har ju varit väldigt insatt i den här problematiken för att mitt eget fält, psykologin, bara genom att existera retar ju upp folk.
Mm.
För att man till exempel mäter könsskillnader.
Mm.
Och då blir det i ämnet i sig retar upp folk.
Mm.
Och då får jag angst. För jag bara, men för helvete liksom.
Mm.
Kan ju inte bara låtsas som det här inte finns.
Ja, det blir en dissonans i dig i förhållande till omvärldens
aggressioner
eller ångest.
Precis, och då kan jag identifiera mig väldigt mycket med Jordan B. Peterson. Att han får plötsligt en massa skit för saker som är så här, ja men vi kan det här. Vi vet ju det här.
Just det, folk projicerar. Så kan det vara, att folk projicerar väldigt mycket angst på Peterson när han står och säger kontroversiella saker som han tycker är självklara eftersom han är professor i psykologi.
Ja, men som han tycker är självklara, du har rätt i det. Men jag vill tillägga att många av de sakerna han pratar om tycker varenda vuxen person i hela Sverige är helt självklara.
Mm.
Fast man kanske inte alltid säger det.
Mm. Så kan det också.
Man har ju liksom lagt märke till att mamma och pappa har ju lite olika personligheter.
Mm.
De har ju inte och ens vänners mammor och pappor är också lite olika och syskon är olika kön är också lite olika.
Och ens barn är olika.
Ja men liksom det här vet ju alla. Ja. Det är ju trams
men ändå är det tabu.
Ja, precis. Det är där det skaver och det är då vi behöver nu vill inte jag att utsätta dig för konkurrens, det är inte det jag håller på med Andreas, men jag hoppas att fler grottar in sig lite i det här liksom.
Ja, det är ju inte fel eftersom det är ett sånt, där tänker jag ju också att i förlängningen är inte bra om ett helt folk är så neurotiska.
Nej.
För då liksom, då kan ju ja, nu låter jag helt paranoid, men du kan ju olika krafter utnyttja det.
Precis.
Till att börja trolla och liksom förstöra samhället. Man vänder folk mot varandra etc.
Jag lämnar din bok lite nu, men jag fortsätter i samma diskussion.
Mm.
Och när, det här är en fråga som jag också har tänkt på det senaste, och jag har inte kommit fram till något bra svar, men när man börjar då kanske, som vi hoppas att docent Cederström, han kanske bearbetar det här och börjar fundera, men vad fan var jag, varför verkade jag arg på Jordan B. Peterson eller liknande, det vet man inte om han är där. Mm. Men du vet, när man börjar bearbeta det här, när man kommer ur att man, fan varför tänkte jag så?
Mm.
Liksom, varför tänkte jag så för 5 år sedan? Man börjar liksom se sig själv utifrån.
Mm.
När då, för jag upplever att det här kanske händer nu, speciellt bland medelklassen.
Mm.
Att man börjar backa lite, fan. Det, bara, det kanske inte fanns 70-11 kön. Liksom.
Mm.
Man börjar så här, fan vad det blev hetsigt och argt. Och, jag kanske inte skulle kallat Börje på jobbet för rasist. Han är ju, han verkar inte vara det liksom.
Nej.
Hans fru är ju från Thailand.
Ja, precis.
Ja, men liksom, alltså, och så börjar man släppa detta.
Ja.
Och då är frågeställningen, vad händer då? vad händer när folk droppar detta?
Ärligt talat, när psykosen släpper, för det är ju en slags psykos nästan då. Man
ja, det tycker ju du och jag, om vi ska vara ärliga, så tycker vi det är en slags masspsykos. Men alla gör ju inte det.
Nej, alla gör ju inte det. Men för, det kan nog troligen, vad händer då när man börjar skota hem, som du brukar, när man börjar backa bandet? Börjar se... det måste ju vara väldigt hälsosamt.
Eller? Ja, jag har en idé som kanske inte alls stämmer, men en idé är att man också får, att man känner för att hämnas. För man känner att man har varit lurad.
Att man trollades av...
Man vill ge igen på något sätt.
Mm.
Och då var ju en idé att då kanske man ger igen... genom att försvåra någon process för personer på en myndighet, eller alltså att man är så här,
att man blir lite av en rättshaverist.
eller liksom att man är jävligt elak mot personer på landsbygden. Det har jag märkt att många är.
Att man liksom förflyttar aggressionen någonstans i alla fall. Så ja, visst, vi får se var den här spotlighten hamnar då.
Ja, det är det jag försöker se om framtiden.
Ja, det är ju en mörk, det är ju en ganska mörk diagnos eller siande då. Men för det är ju inte sympatiskt heller att man bara flyttar över en aggression.
Men eller. Någonting måste ju... Någonting är
man
ju,
måste börja projicera på något annat då.
Ja, men folk är ändå ganska förbannade. Alla är ju inte det. Men det finns ju mycket angst liksom.
Ja, ja, den går väl kanske inte bort då. Den finns naturligt hela tiden. Och så hamnar den på Pearson.
Om man åker till Sälen och så är man tillsammans med andra medelklasspersoner i Sälen. Och när man är där, då snackar man skit om folk som inte har råd att åka till Sälen.
Så kan det vara.
Ja, men exempelvis.
Och så kanske det blir att man snackar extra mycket skit.
Ja.
Speciellt nu när man kan åka till Sälen igen. Då, kanske då efter pandemin. Och...
Efter pandemin.
Som aldrig tar slut. Eller under pandemin naturligtvis. Det är en mörk tanke.
Ja, det är så här jag ska inleda nästa år. Inför podden. Att jag ska tänka väldigt noggrant på den här samhällsförändringen som jag tror sker. När man lämnar det här att det är inte, du kan inte, ja men så här, inte bara du, på väldigt många sätt så har man demaskerat det här som kallas för wokeness. Liksom.
Ja, det var
du kan inte vara woke längre.
Precis, liksom. Det var till och med en ganska ung tjej, jag tror hon är 23 eller något, en bartender som sa till mig så, kan det inte vara post-woke nu? Är det inte post-woke? Hon hade grälat med sin kompis om det var post-woke eller inte. Men ja, nej, men det kanske... Om du säger det så... Ja, det kanske är lite post-woke. Att det blir... Och så var det någon annan som sa... De som jag talade med att... Ja, men nu börjar ungdomar rollspela att de är alt-right och sådär. Ja. Så det är liksom för att bara vara coola liksom. Det låter ju kanske jättebra heller, men jag menar att de fattar att det är någonting konstigt med att vara woke.
Ja.
Så då vänder man sig emot det kraftigt och då låtsas att man är lite av en mörkerman nästan. Så det kan kanske vara så.
Men man går med i kärnkraftslobbyn.
Ja.
Med andra.
Älskar kärnkraft.
Älskar verkligen det.
Ja.
Det är ju. Men vissa då är ju för gamla kanske. Alltså jag har svårt att tänka mig att de här vissa av våra 40-talistvänner som har gått ner väldigt mycket i de här idéverken, de är kanske bara kommer vara såna.
Ja, så kan
tills de försvinner liksom. Jag vet.
Men är det de som är verkligen mest identitetspolitiskt förvirrade med safe zones eller safe places och sådär?
Där känns det som var, ungdomen. Ja, jag tror aldrig att de var extremister på det sättet.
Nej, jag tror inte.
Men däremot så märker
jag... De har ju bäddat för.
Så märker jag ibland när man talar med dem att de har ju mycket tabufrågor och de... det sker ibland kanske inte så mycket politisk analys.
Nej, det är mer liksom, det är mer gut feeling och det är liksom, och så dessutom äckel och avsky som kommer fram ganska snabbt om det, om man passerar den här normibarriären som jag nämner i boken också. Om man passerar normibarriären och kommer in på frågor som är liksom tabu eller obehagliga, då är det omedelbart en väldigt stark, stark affekterad avståndstagande.
Det är dåligt med plastpåsar. Det är dåligt med plastpåsar. Mm. Och så tänk, och så liksom,
punkt.
Det är inte så här, och om man då bara, ja men vad fan, plasten är ju viktig i våran sopförbränning, så att vi kan ju inte lägga av
det
med
det. Det tror jag inte du vet.
Nej, men då är du med.
Det
då
tror
är,
jag inte du har någon
där har de inte, de har liksom inte aldrig.
Är du professor i plast?
Ja, just det, precis. Plastgeolog. Här ska vi hålla ögonen på.
Ja, det får vi verkligen.
För det här är nästa.
Det här är en slags samtidsanalys. Ja. Vi gör små analyser av samtiden.
Ja, men det kommer, för det här kommer bli spännande. Mm. Det är ändå en kollektiv psykos som vi är på väg ur. Mm. Det är vad jag tror. Vilket är, det är ju happy.
Väldigt bra.
Det är ju bra.
Vi får göra en propaganda 3 då, så småningom.
Ja.
Då, om vi inte har gjort en tredjedel av propaganda.
Jag blir lite orolig, för vi har ju pratat om det här. Vi har ju pratat om vissa frågor som andra tar upp typ 5 år tidigare än dem. Mm. Så jag blir lite orolig att då får vi ju hitta nästa grej hur vi kan pilla med en skruvmejsel eller ett eluttag eller hur man ska uttrycka sig. Vi måste vara offensiva, Andreas.
Ja, vi får hitta på egna.
Sitta här och slappa. Nej. Vi får hitta på nästa sätt hur man retar upp någon.
Ja, vi får uppfinna. Ja, det är ju som KGB kanske gör.
Ja, precis. Ja. Vi ska vara KGB, ska vi vara. Du, jag har en fråga nu tillbaks lite till din bok. Det blir lite intervjuformat idag. Ja, jag tror det är bra. När du har den här mediala framgången som du har, så är jag såklart väldigt glad för det, för då får vi ju uppmärksamhet i podden. Så jag gynnas ju väldigt mycket personligen av det här, så jag är väldigt glad av den anledningen också.
Win-win.
Det är win-win. Mer är mer. Men kommer det, blir du kontaktad av lite framgångsvin som de kallas inom idrotten? Är det någon då som plötsligt, fan det var länge sedan vi hängde, Andreas, men vi var ju goa kompisar förr och ska
kanske ja, det framgångsvin är ju synd att säga, men det finns ju lite
det
att vara nu när jag är lite populär då, så kommer det ju, men det här är ju det här, jag tänker ju att det här varar i en kvart ungefär. Ja. Så är det ju. Om du hade blivit världsmästare, så hade jag ju försökt hänga extra med dig
men
på krogen.
Vad hade jag blivit världsmästare i, undrar
bowling.
Jag? Bowling.
Jag vet inte.
Sport. Världsmästare i sport.
Räkna tandpetare.
Nej, men det är jag på riktigt.
Människor fungerar ju så, det är ju klart.
Alltså nu har jag ju lite, nu har jag mycket på min agenda i januari. Men det som jag tänker på är ju också att jag känner lite press på mig att jag måste ju också skriva lite grejer.
Ja, nu får du
eller hur?
Prestera lite.
Ja, nu får fan jag, nu är det skärpning här. Mm. Nu får Sundfält fan skriva lite mer liksom. Mm. Så tänker jag.
Mm. Det tycker jag är en väldigt rolig idé.
Och det är ju, och där är ju också en grej då som är, alltså det är fan inte lätt att skriva. Det ska du ha creds för alltså. Ja. Det är fan svårt. Jag testar när det börjar krångla till sig. Vänta här nu sitter de i rummet. Och nu är det en dialog. Mm. Det är liksom bara, det blir krångligt väldigt fort. Mm. Folk som är duktiga på det där och pressar ut böcker är ju helt galet smarta liksom. Mm.
Om det är, ja precis, de som är riktigt professionella och bara pumpar ut bra böcker.
Ja, precis. Jag vet inte. Är det någon annan vi ska hålla ögonen på inför framtiden och läsa?
Någon annan person eller?
Ja.
Inte som jag direkt har koll på.
Nej, det är också så jävla tråkigt. För jag blir lite sugen, vi ska läsa Horace Engdahls nya bok.
Ja, just det.
Men det är ju så här bara, han är väl 70 typ?
Mm.
Varför är det inte någon, varför ingen 20? Varför är vi inte sugen på att läsa någon som är 20?
Ja, men det finns ju lite roliga personer. Maxim Grigoriev är ju väldigt bra.
Okej.
Okay. Bor i Porto eller något, eller i Paris eller något. Köhler, som vi tänkte ha med någon gång. Han är ju intressant.
Mm.
Jag vet inte om han skriver på något nytt.
Nej.
Ludvig Köhler. Vilka finns det mer? Ja, det finns säkert några. Men det, nej, jag har inte så jävla bra koll eller, på den unga litteraturen.
Man har ju blivit...
gammel och... Man fastnar i sina gamla...
Ja, men också att man... Det är så här, hur många nitar ska man gå på?
Mm.
Hur många böcker som jag tycker är skittråkiga ska jag köpa?
Mm.
Till slut så lär man ju sig att det är ju inlärd hjälplöshet, det är ju det, precis vad det heter. inom psykologi kallas det för det.
Mm.
Det är ju en vanlig grej brukar ju vara till exempel att om man kommer med roliga förslag på sin arbetsplats,
mm,
så här 15:e gången ingen lyssnar på en, mm, och slutar man komma med idéer.
Mm.
Det är ju liksom...
Ja. Nej, men jag vet inte om det är så spännande just nu i litteratur Sverige.
Nej.
Jag tänkte det också när jag var i Stockholm häromdagen och pejlade läget. Så jag tänker också att apropå det vi talade om tidigare med självcensur,
mm,
att det är ju ganska dyrt att leva i Stockholm. Och då blir det också, och jag tror det är mycket mer prestigeladdad miljö.
Mm.
Och då blir det antagligen mycket viktigare att hålla sig i skinnet alltså när det gäller. Ja. Eller att folk upplever det själva, att de vill inte skandaliseras eller få någon... konstig rasiststämpel på sig, mm, eller de vill inte sticka ut för mycket, va? Så det är liksom, då blir det inte så spännande miljö. Jag menar inte att Göteborg är mer spännande egentligen på det sättet, för det kanske inte, det är ju inte, vi spottar ju inte ut spännande litteratur i Göteborg, mm, heller, men det är lite, kanske lite friare miljö på det sättet.
Mm. Men
där... mindre prestige.
Det är väl också, jag menar, kan man ha ett helt omodigt författarskap liksom? Alltså, man måste ju vara modig, eller hur?
Ja,
jag menar, om det är då, som du säger, fegisar i Stockholm, då skriver de ju inget bra.
Nej.
Och det är ju liksom, det är ju synd för dem då. Men de måste ju också knäcka, nu återanknyter jag lite här, men de måste ju också knäcka den här, de måste ju se sig själva i spegeln,
mm,
och bara, ja men nu är ni känsliga och svåra och fega,
mm,
och det innebär att produktionen ligger nere.
Mm.
Det är liksom, fabriken står still.
Mm.
Det är ju inte bra liksom.
Mm.
Det måste ju för fan kunna skrivas lite balla, vågade grejer från Stockholm.
Mm. Alltså, om den litterära godisfabriken i Sverige är nog nedstängd för den mesta.
Uh-huh.
Men så finns det godisfabriken i Hollywood och Netflix och sådär. Och den håller ju på något sätt artificiellt liv i någon slags kulturkonsumentvärld.
Mm.
Så man kan alltid låtsas att man lever i en spännande kulturell värld. Om du förstår lite vad jag menar.
Ja.
Men
de har ju, det är ju lite det här problemet också, att det blir ju en kulturöken väldigt lätt. Det är ju, mm, det som Peter Hitchens beskrev när vi pratade om hans bok.
Mm.
Att, mm, att alla städer förvandlas till en förort till Istanbul.
Mm.
Där det står ingen staty på gatan. Det är dött liksom.
Mm.
Men alla har en Xbox.
Och... alla har en iPad. Och...
ja.
Ja, men det är så det, lite det är så här, tänker jag att
kulturen
det är.
Kulturen är, det är jag tror, dött.
Men då märker man inte av riktigt hur dött det är.
Nej.
När man har den, lever den globaliserade konsumentidentitets,
ja,
Netflix,
jag såg... Amazon. Jag har ju sett lite av de senaste Marvel-skapelserna.
Mm.
Och det var ju så jävla dåligt och tråkigt.
Ja, men det är väl rent tortyr, va?
Ja, det är rent tortyr. Det går, mm, går inte att se på. Det var bara tristess, känner jag.
Mm.
Sen ska väl inte jag som snart fyller 40 kolla på superhjältar liksom.
Det är, nej, ju, men vad har barn, man för alternativ?
Det är barn, ja. Men så såg jag ju Ridley Scotts nya film The Last Duel.
Mm.
Och då har ju Matt Damon och Ben Affleck, du vet, de vann ju Oscar för de skrev ju Good Will Hunting ihop.
Ja, just det.
Och spelade i den.
Mm.
Och nu börjar de bli gubbar.
Mm.
Så har de gjort lite samma sak igen. Och så har Ridley Scott regisserat det.
Mm-hmm.
Så de har liksom omarbetat en bok och båda spelade den här Last Duel.
Utspelas den på medeltiden?
Ja, i Frankrike.
Okay.
Men och den var väl, den är väl ändå sevärd kanske, men det var också så här, jag upplevde att det var fan vad tråkigt liksom. Mm. Det är inte så ball. Det ballaste i filmen var att både Ben Affleck och Matt Damon har typ så här pipskägg i filmen. Och ser ut som, det är säkert, de har säkert väldigt korrekt skägg.
Jag tyckte han såg för jävligt ut, om jag ska vara helt ärlig.
Men de ser roliga
Matt
ut.
Damon.
Ja, de ser roliga ut.
Men det kan ju knappast ha varit avsikten.
Nej. Nej, men
jag såg ju en film häromdagen också som hette, fan, kommer jag inte ihåg vad den heter. Men den hette något, The Hardness of the Dog eller något med Cumberbatch på Netflix. Den var också en besvikelse. Det var liksom, jag har lite koncentrationssvårigheter nu eftersom det händer så mycket i mitt liv, höll jag på att säga. Så liksom, men den här filmen är för långsam. Nu får jag snabbspola här. Mm. Så jag snabbspolade mig igenom stora delar av filmen. Uh-huh. Och så tänkte jag, det finns något slags psykosexuellt drama här. Men den är ändå för feg. De får ju ta av sig byxorna lite och liksom...
Ja, det liksom, man måste liksom se, man måste ju se hela röven på Skarsgård. Eller hur?
Ja, nej, men de får ju liksom, ni får ju fan ta i lite. Ja. Kan ju inte bara vara liksom.
Nej.
Men de kanske inte kan göra, det kanske inte kan bli Pasolini på Netflix. Det kanske är för mycket.
Nej, men det som är tråkigt är ju att de filmerna som fastnar och som man verkligen tycker om och som är riktig cinema, de är ju ofta, då går man ju för långt.
Ja, precis. Som von Trier.
Ja, han gick Funny ju, Games.
Ja, Funny Games. Liksom, ja, precis. Ja. Men jag tror inte man kan göra det på Netflix tyvärr.
Nej, men någon gång måste ju marknaden förstå att det finns ju ett jättestort sug för kultur. Där, som är vågad att man drar det in i kaklet.
Ja, liksom. Ja, visst.
Det är ju, jag vet, jag reagerade på det i, den är ju jävligt bra, men det här kammarspelet The Hateful Eight som Tarantino gjorde. Då är det en scen ganska tidigt i filmen där den här sheriffiguren drar till en kvinna liksom brutalt i ansiktet. I den här
när de åker i den här lilla vagnen.
Ja, precis. Och då vet jag att jag reagerade. Jag bara, herre jävlar liksom. För det var så rått. Och så garvar hon när hon blöder sen. För att hon är ju inte riktigt klok.
Hon typ spottar ut blodet. Så.
Ja. Men då tänkte jag bara, aha, vänta här nu. Det är ju jag som har blivit pacificerad av alla fega jävla filmer. Ja, det är ju jag som har sänkt. Det är jag som har förändrats. Det där var ju ingenting.
Ja.
Det är ett slag.
Ja,
Men
han drar det in i kaklet ibland.
Det gör han ibland, ja. Men som sagt var den här The Last Duel var tråkig. Jag har läst nyheterna.
Jag kommer inte se den ens.
Vet du, vi har en båt som brinner utanför Göteborg. Det bara händer ingenting. Det är inte ens... Ja, det är 17 personal och de är fortfarande ombord liksom. Ja, då brinner det ju inte så farligt.
Kan man inte evakuera då om det brinner?
Nej, då kaptenen tyckte att det var nödvändigt. Nej, det var inte så farligt.
Alltså liksom, var det inte så farligt?
Nej, det brinner lite någonstans i båten det liksom. Vad ska vi göra? Det gick typ en vecka. Ja, men nu ska de boxera in den. Så nu ska den ligga och brinna inne i Göteborg.
Ingen riktig nyhet.
Nej, det är lite. Det här är tråkigt liksom.
Och pandemin börjar också bli jävligt tråkigt.
Börjar, herregud.
Nej, men det är
liksom... Jag har ju liksom med vilja inte ens nämnt pandemin i våra podcastavsnitt i ett halvår.
Nej, men det är ju astråkigt. Det var ju spännande i början faktiskt.
Ja, det var det. Men den var ju så jävla tråkig. En riktigt tråkig kris. Här finns det ju för alla som vill skapa musik och böcker och filmer och för alla som vill vara kreativa. Mm. Här finns ju ett jättesug liksom. Mm. Ta för er för helvete liksom.
Mm.
Det är...
Hon som målar kvinnounderliv på väggar, gator och torg.
Ja.
Men det är ju inte heller så jävla spännande.
Nej, och jag såg, för hon var med i tidningen. Hon har rättat upp folk. Och då satt hon med massa tatuering på händerna. Och
Visar hon inte brösten och allt möjligt?
Ja, det såg jag inte i tidningen i alla fall. Men, nej, men det, och då var det lite så här också. Jag vet inte liksom. Är det en grej då att man målar ett underliv då liksom? Är det,
menar att det skulle skrämma fienden på något sätt?
Ja. Det känns väl som så jävla lågpannad konst, eller är det bra liksom?
Är det bättre då bara att ta ett liksom en riktigt foto ur en gammal porrtidning från typ 80-talet och blåsa upp och göra det så att det är bara ett foto liksom?
Fibban.
Ja, Fibban.
12 gånger.
Det tror jag hade varit mer provocerande än liksom en konstnärligt målad
ja, men du vet, när vi växte upp eller lite innan dess, när det var lite punk och sånt, och då var det så här skända flaggan eller du vet så här skända kungen, måla Silvia när hon visar raven eller liksom någon något.
Där är vi ju verkligen.
Det är så här ingen riktig det är ingen det är som att man försöker provocera. Så här var det när man gick i skolan, att om det fanns någon som var väldigt arg eller lättretad, då var det liksom då provocerar man den personen. Mm. Så han tål inte om man nämner hans hund och blir skitarg liksom. Mm. Och då blir det den konsten är. Att man provocerar typ så här 0,01% av något religiöst samfund någonstans. Mm. Det är liksom bara, vad fan, det är inte roligt.
Ja, just det, hon
provocerar medelklassen.
Ja, precis. Nej,
hon skända muminmuggar.
Ja. Nej, men medelklassen är nog bäst att provocera.
Tror jag. Det är roligast.
Ja, det är roligast.
Det är också, de är farligast. De sätter ju en i skiten och sitter på all makt liksom.
Ja, precis. Nej, men det nej, så är det ju. Ja. Men
skända.
Men hon ville locka fram fascisterna med de här underliven då på något sätt. Nej, men det är bra att locka fram fascisterna ur sina hålor och sådär. Men det är liksom, det är också sådär, det är lite av en halmgubbe om jag använder begreppet korrekt sådär. Det är liksom, fascisterna är väldigt, väldigt få som du är inne på liksom. Det är bättre att reta den stora massan och liksom.
Ja, men så sitter någon på en spårvagn och så har hon målat ett jättestort underliv.
Mm.
Och så åker man förbi där och inte bryr sig någonting. Jag tror jag såg det.
Mm.
Jag tänkte inte ens på det. Men då är det någon där som bara, men oj, har de, vänta här nu, har kommunen betalat för det här? Eller liksom, ska hon måla så här grejer och så betalar jag det? Då är det plötsligt så här, det är ju ingen fascist. Det är ju en helt rimlig person.
Kan det inte vara något fint istället?
Ja, men precis. Ja, men där har du ju. Där tror jag är den största målgruppen.
Varför kan de inte måla något fint?
Ja, måla Fiskekyrka och Eriksbergskranen.
Eller han Håkan Hellström som är så check.
Ja, måla han med sjömanskläder. Där har du.
Ja, precis. Så tänker då de flesta, inte fascister.
Nej.
Nej.
Och därför blir det men de är ju så fula de här konstnärerna, för nu pratar vi om det. Då är det ett bevis på att det var något.
Mm. Eller då har man lyckats.
Ja, och det är så här, jag vet inte.
Mm. Nej, det provocerar ju inte mig på något
sätt. Nej, ingenting. Det som provocerar mig är att
det
jag tycker att de borde ju
inte provocera mig.
Ja, men precis. Det som du borde kunna skoja till det lite mer liksom.
Mm.
Jag vet inte, gå på de här jävla tunga personer. Jag gillar det, av den principen till exempel, så tycker jag det är roligt att reta rika personer.
Mm.
För de är liksom inte det är så här, de har det ändå ganska bra. Mm. Då kan man ändå gå på dem lite.
Men tror du att de bryr sig överhuvudtaget?
Nej.
Nej.
Men jag tänkte på det när ja, men jag tycker alltid det är roligt att håna typ gamla Killinggänget och sånt. Jaha, nu driver mångmiljonären Henrik Schyffert med fattiga personer igen. Jag tycker liksom det är de gillar jag att gå på.
Ja, precis.
Aha.
Ja, men det är ju lite skönt också liksom.
Men när det blir tvärtom då liksom, att man går på som Robert Gustafsson då och Reborg, när de går på dem som har det sämst i samhället.
Mm.
Då sitter de och skrattar. De har så mycket sedelbuntar hemma att de får ett extra rum för det liksom.
Mm.
Och så sitter de och skrattar så de kissar på sig och hånar dem.
Ja, du tänker på morgon och
typ. Ja, exempelvis. Ja. Och det är så här. Där kan kanske hon, vad hette den här konstnären förresten?
Fagerholt. Nej,
jag vet inte.
Men någonting sånt.
Jag tyckte det var det, hon hade tatuerat hela händerna. Det tänkte jag, det kommer inte se bra ut när du är gammal, tänkte jag.
Mm.
Där var jag ändå gubbe.
Nej, men hon verkar ju lite gränslös och sådär. Och
ja.
Hon lever upp till sin...
Ja.
Hon har en persona där som...
Ja, lite crazy. Det var sjukt ointressant konst. Vi försöker minnas filmen G.
Mm.
Vad hände där? Det var Paolo Roberto... Han kan kicka högt som fan.
Han kan kicka högt som fan.
Ja.
Över sitt huvud. Hoppa upp liksom.
Jag är helt traumatiserad av, du vet så här när man växte upp. Mm. Och det var filmer och tv-serier.
Mm.
Så pratade alla barnen så här. Jag kommer här, här. Vi är här med mig. Alltså, inga barn pratar ju så som man träffar.
Nej.
Men alla barn i tv,
De
pratar så här. Är det något som har hänt med mig?
Vad är det med hunden? Mår han dåligt?
Mår han dåligt? Jag har ingen hund. Och så vidare.
Ja, precis. Även i så här Astrid Lindgrens filmer.
Ja, jag är helt traumatiserad av detta.
Sånt som skulle utspela sig på 1800-talet. De talar ju också så där. Ja. Hallå, vad gör du? Min kärra är strasig.
Fruktansvärt. Det här har Stockholm utsatt.
Pippi Långström.
Ja, de hemska barnen där. Oh.
Ja, men de talar väl exakt så.
Ja.
Och även han i Ronja Rövardotter, Birk.
Jag har också
han talar också sådär. Också tydligen någon överklassunge som fick den rollen där.
Ja, det är väldigt oväntat. Och sen blev han säkert positivt särbehandlad för han var en ginger. Av Tage Danielsson. Som också var en ginger. Men filmen G.
Det enda minnesbilden som jag har...
Jag sparkar högst i kungsan. Kommer ni med mig så får ni stryk sen. Var det så?
Nej, men jag kommer ihåg en scen.
Kommer ni hit får ni en riktig tjota blängare av mig. Vad det var.
Ja, men det var mycket. Hallå brud, det är en riktig pangbrud. Det är en riktig pingla, va? Vi går på fest sen. Ja, men jag har inte, vem ska köpa ut? Ja, det kan en farbror som jag känner kan köpa ut åt mig.
Han kan köpa ut 12 öl minst. Han kan köpa ut sprit till brudarna.
Att då måste vi vara i hans lägenhet ett tag och sitta där och kanske röka lite.
Men var det här bara en stor scam av, för det, filmen går ju inte att se på.
Nej, det går inte. Jag bara berättar min enda minnesbild av G.
Mm.
Det är när Paolo Roberto står och håller på med en synt.
Mm.
Och så håller han på att spela, han är inte jättebra på att spela synt.
Han är inte jättebra på det.
Så han är liksom... Paolo, Paolo, så är det eko så här. Paolo, Paolo, Paolo.
Är detta bara en pervers mans fantasier? Är det bara det filmen G är? Liksom?
Ja, var hans enda ambitioner att locka till sig unga killar?
Är det Sveriges lite mer klåpaktiga Pasolini som har gjort den filmen?
Ja, men, tyvärr kan det ju vara så att Pasolini kanske öppnade upp för den här typen av snusk.
Ja.
För Pasolini var nog lite, han var ju lite tajig och...
Men gick han runt och bara tjena grabbar, ni kan vara med i en film, vill ni bli filmstjärnor grabbar? Var det så det gick till?
Jag trodde ju kanske att, eller hade han högre ambitioner, hade han någon konstnärlig ambition, var det liksom, eller han ville bara hänga med kidsen och göra
bara
jag vill fånga
var det bara
samtiden.
En skåpbil och en påse klubbor. Var det bara det?
Jag vill fånga samtiden här jag bryr mig om vad ungdomarna tycker och tänker och...
Var det så? Det är ingen som vet det.
Inte längre. Det
men han
så
verkar
länge sedan.
Men han Hildebrandt verkar ju svara på precis vad som helst. Man skulle kunna fråga han om det bara.
Ja, men
var filmen G bara en, vad heter det, honey trap? Var det en stor honey trap för kids? Det är helt skönt. I så fall så, är ju, så får man ju titta på den filmen i ett helt nytt ljus.
Mm.
För då är det ju riktigt knäppt. Mm. Då kanske han tyckte det var, nu ska Paolo där och spela synt. Paolo. Och så gillar han liksom gillar det på fel sätt liksom.
Det liksom, man kanske kan se filmen med helt andra ögon då. Med den här pervo, när den här pervoblicken är påkopplad så att säga. Det, man kanske inte tänkte så här på 80-talet.
Nej.
Man hade inte den pervo-medvetenheten som man kanske har nu senare då.
Nej, men det jag vet det ibland, för jag kan höra det ibland från äldre personer. Att de kan plötsligt bli lite snuskiga på fel sätt.
Mm.
Som jag tror var mycket mer accepterat på den tiden, under den tiden. Jag tänker också på solstollarna.
Ja, just det.
Enligt ryktena så fick ju solstollarna, ledde ju till att man stängde ner SVT Malmö. Jag vet inte om detta är sant.
Ja. Ja, men där var ju, där kom jag ihåg att
det var ju gubbar som stod och filmade liksom 13-åringar i bikini, ja, så, om man ska vara helt ju ärlig liksom. Det var ju riktigt sjukt.
Ja, precis. Liksom. Ja, det var väldigt mycket bikini och så skulle jag kolla där, kolla.
Så ska det vara fula gubben som liksom,
ja, precis. De var fula gubbar, men liksom gjorde fula gubbar karaktärer.
Ja, det är jävligt konstigt jävligt fort liksom. Mm. För då är det inte lika roligt med Ulla-Bellas sekreterare och de här grejerna.
Men jag tror, liksom, det var, jag tror det var skevare på den här tiden. Om man ska göra en analys, så det liksom började då på 60-70-talet när Flower Power och Fri Sex kom. För då var det ju mycket så, då skulle man liksom utmana sina gränser jävligt mycket. Och nu ska vi måla varandra med fingerfärg och sådär. Och även männen ska måla andra män och barnen här ska måla varandra. Det liksom, förstår du, man skulle utmana det borgerliga tänkandet på ett sätt som blev lite extremt och skevt då. Och sedan så...
Jag tänkte på, när, du vet, det här har jag tagit upp massa gånger, men jag såg ju bilderna på Povel Ramels hus när han sålde det. Och då hade han liksom någon slags ganska pervy pool dungeon med, så här, med målningar på väggarna, massa nakna barn och nakna vuxna blandade.
Ja, det skulle vara som en slags Edens paradis där.
Och det kanske inte var så pervy. Jag vet inte om Povel var pervy. Antagligen, men jag vet inte.
Lite pervy.
Han är borta.
Vi ska akta oss för att förtala folk.
Vi ska akta oss
nu
för att förtala Povel Ramel.
Jag tror inte...
Men han har gjort en hel del grejer som inte funkar idag.
Jag tror att han hade jävligt dålig smak helt enkelt. För den här, de här, det hade ju kunnat vara vackert och fint som i typ, i och för sig en depraverad ett badhus i Pompeji. Där fanns säkert jättemycket depraverade bilder på nakna personer i olika åldrar, kan jag tänka mig. För det
jag
var
sett
ju så i antiken.
Gamla bilder från Egypten när man så här tvättar kukarna på varandra och sånt.
Ja,
alltså, det var pervy.
Det var
antiken,
ju pervy.
Pervy liksom.
Men det som är med Povel Ramel badrummet där, det är att det är lite tacky.
Ja.
Och då blir det också obehagligt.
Det blir
eller
jävligt. Det blir så kallad unheimlich grej.
Vill man inte
man vill
sitta
lite...
med en småtjock gubbe. Och
nej, bara, man vill inte vara där. Man vill inte... Du vet, man känner säkert så fort man är i det huset, även fast man har kaklat om där, att det var
att det ligger något pervy i väggarna efter att man har målat över och restaurerat.
Om du någon gång har haft ett sån pervy pool dungeon i ett hus,
så sitter det i väggarna.
Det där. Ja. Då får man riva hela Povels hus och asfaltera över det. Ja. Men okej, nu...
Hildebrandt.
Ja, men...
Filmen G som vi inte minns.
Precis, men... Här är ju väldigt viktigt att han har ju själv erkänt saker som inte ens är lagliga.
Ja.
Och så att man kan inte förminska vad han har gjort och så vidare, utan liksom det är riktigt skadat.
Mm.
Men det vi pratar om här är ju det vi pratar om här, för det är ju det vi gör i den här podden.
Mm.
Vi pratar ju om vad det innebär för konstverket egentligen.
Mm.
På något sätt.
Men jag tror att man får nog konstatera då att inget av det han gjorde var konstverk. Det var inte konstverk, det var även om man inte förstod det då, så var det den här pervy idén bakomliggande hela tiden i det han gjorde. Ändå fick han ju väldigt många, han fick ju pengar slängda över sig för att göra de här filmerna. Men man tyckte väl att han var fin och bra. Man hade ju inte den peddomedvetenheten Nej. Som vi har idag. Det är ju ganska nytt.
Man hade en låg peddomedvetenhet, hade man. Men det som är också problemet är att när man håller på med vad vi ska kalla det för godhetssignalerande produkter.
Mm.
Det finns ju inom forskningen finns det.
Mm.
Då väljer man ju såklart liksom någonting som man vet att man kan få pengar över, någon som folk tycker mycket synd om nu och så vidare.
Mm.
Och inom film så blir det också sådär liksom att att visa hur de här ungdomarna är förtryckta av kapitalet liksom. Mm. Det går hem, det får du pengar för. Så att det är ju en exploaterande produkt.
Ja. När det är för godhetssignalerande, när du och jag ser någonting som är för godhetssignalerande, då lyser ju en varningslampa för oss. För då tänker man att då är det en person som helt utan några hämningar utnyttjar någonting, och då finns det, då är det inte helt omöjligt att de är så på en massa olika plan.
Nej, men om
Michael Jackson var ju också så där, barnen är så viktiga och det är jätteviktigt, jag älskar barnen och
det
så där.
Det blir sjukt. Om jag som person eller du eller något plötsligt så här, vi bryr oss väldigt mycket om ungdomarna som inte har det så lätt och så då får de vara med oss och så ska vi bjuda dem på tårta eller någonting och så plötsligt blir det, du vet, så här, folk som håller på med sånt är lite knäppa liksom.
Mm.
Det blir mycket, jag tänker på alla de här konstiga grejerna som har hänt inom det katolska samfundet.
Mm.
När plötsligt blir massa barn utnyttjade och det är weird när vuxna personer känner att de verkligen vill umgås med andras jävla unga liksom.
Mm.
Det är någonting där som är skevt. Jag har alltid fått dåliga vibbar av, du vet, lägerledare scouter och plötsligt är det så här, okej, men du på din fritid så tycker du liksom att det är skitkul och vara med typ en drös jävla 12-åringar. Jag ifrågasätter det.
Ja, visst.
Det är knäppt liksom.
Men då kanske det var så tabu förr i tiden. Jag tror att de...
Jag kan vara scoutledare. De får betala mig 5000 kronor om dagen. Då är jag scoutledare. Ja, men liksom.
En opervy scoutledare.
Ja, då är jag opervy. Och enda sättet att bevisa det är att jag gillar inte att vara med barn. Så att ni får betala mig sjukt mycket.
Ja.
Men då har ni garanterat en helt opervy scoutledare.
Ja, det har ju också kommit fram nu det här var ju faktiskt för flera år sedan när Patrik Sjöberg beskrev sin tränare och han utnyttjade honom på fruktansvärt sätt. Men även ungdomarna själva på något sätt kan ju gå in i jävligt skeva initiationsriter i till exempel hockey då. Som de har skrivit om på senare tid, då ska man trycka in en galge i röven på någon och, eller raka någons på hela kroppen. Det är också övergrepp, det är också sexuella övergrepp.
Ja, men där blir det också, för att jag vill inte bara om man gör knäppa initiationsriter så tycker jag också att visst, vi tillskriver ju barn mindre ansvar.
Mm.
Men om någon är över 10 år och bara ställer upp på precis vad fan som helst, då har man ju misslyckats i sin uppfostran av det barnet.
Mm.
För att jag kan inte...
Du måste ju ha civilkurage.
Ja, men jag kan inte, det är det här jag har problem med. Jag kan inte förstå hur man kan hamna i en sån dålig situation när man är typ över 10. Liksom. Mm. Jag kan inte se att jag någonsin skulle hamna där.
Nej.
Mina föräldrar sa ju klart och tydligt, de var ju steget före där hela tiden.
Mm.
Ja, men de kan inte vara hemma hos.
Mm.
Det är ingen bra familj.
Mm.
Massa såna här grejer hela tiden. Om någon frågar er och om någon vill bjuda på godis eller någonting så går ni därifrån. Det är en sjuk person. Alltså, så jag kan inte se... Det är klart att jag kan inte pissa på offren här och det är inte heller min poäng. Nej. Men min poäng är att jag kan inte fatta... liksom jag har svårt att förstå offerheten i det liksom.
Men också när
då ska ställa upp på, om säg att man är 14 eller någonting och så börjar man gå med på grejer som en jävla äcklig gubbe föreslår.
Det är lite konstigt. Det
vill man ju inte.
Nej, jag läste det som Jonas Gardell skrev om det här. Och han är ju en gammal gubbe nu i och för sig. Men, och så skrev han, när jag gick i nian så lät jag en gammal gubbe runka av mig för jag tänkte att han skulle smeka min kind efteråt och jag behövde den erkännandet. Men liksom...
Är det offer? Är han ett offer där då?
14-15 år.
Alltså det är solklart att vi har en förövare. Det är inte
det är solklart. Det är ju
men har vi men hur liksom är liksom, hur men, är men offerheten
fan, kan
det?
Jag tänker om jag ska vara helt ärlig så tänker jag men Jonas Gardell,
du är inte riktigt klok.
Kan det vara så att du var ett pervy kid liksom att du kanske kan behålla byxorna på när du är 15 bast liksom. Det är
man kan liksom... ändå ha riktiga resonemang med någon som är 15.
Ja, precis. Och en 15-åring är ju straffmyndig också. Det är ju för och byxmyndig också på sätt och vis. Mm. Så det är ju liksom, men vad fan, har du glömt av att du var ett litet pervo?
Ja.
Så kan jag tänka, och det är säkert fruktansvärt att tänka så, men...
Det är ju en annan sak som också är
viktig. Du förstår vad jag menar.
Jag förstår vad du menar, men det är en annan sak som är viktig här också. Och det här är inte rättvist, men det här är så det är. Och det är att vi män och pojkar, det är liksom ingen som gillar när vi är offer.
Nej.
Det är ingen som bryr sig så mycket om det.
Nej, det
så då blir det också så här, du vet, att när om det kommer fram då att någon har råkat ut för någonting när de var en ung vuxen.
Mm.
Då är det så här bara, men sorry alla pojkar och män. Det är ingen som vill höra om ditt offergrej. För det är folk undrar och känner i magen. Det är så här bara, men varför tog han inte om sin varför har han inte tagit hand om sin egen skit? Eller varför ska han dra upp det? Du får inga sympatier liksom.
Mm.
Det är inte, och det är orättvist. Mm. Men det är ju ingen som sympatiserar med ett manligt offer.
Nej. Men det är ju heller inte det bra naturligtvis.
Det är inte bra, men pappret liksom. Du kan ha ett du kan inte ha det känslomässigt.
Men det kan ju bli lite lögnaktigt då i offentligheten. Vad synd om den här 15-åringen som runkade av Hilda. Men vad fan?
Varför gjorde han det
för att liksom var det, kan det vara så att vissa är lite mer horiga än andra och eller jag menar, förstår
frågan liksom... man ställer sig är det så här, var det under pistolhot? Då är det ju runkade någon av någon under pistolhot. Där säger jag direkt offer.
Ja, absolut.
Men är det så här bara, men runka av någon då för att han så här lura mig att jag skulle bli känd. Jag bara, det är fan inte samma sak liksom.
Men sedan alla kanske inte har den intellektuella förmågan och förstå att man utnyttjas och manipuleras på det sättet. Så en del
då kanske... har ju föräldrarna misslyckats. Ja, liksom. För att det här kan man ju lära en förståndshandikappat barn. Kan man lära det?
Ja, men det är också
de får inte ta på dig, Ola.
Ja, men förövarna är ju ute naturligtvis efter de här personerna som kommer då kanske från trasiga familjer och kanske har jävligt alkad pappa som sitter hemma och inte är en far, så att personen i princip är faderlös, eller mamman är orolig och kanske också super, och de går ju på de här ungdomarna också.
Det är som man brukar säga om sekter, att de drar till sig väldigt, väldigt starka och väldigt, väldigt svaga personer.
Och så var det väl kanske då en sektmiljö kring den här Hildebrand och hans storhet då på något sätt.
Men jag har allvarliga problem med de här offernarrativen, eller vad man ska kalla det för att dels så tycker jag inte att det bara är så enkelt att man bara är offer. Det är en falsk dikotomi är just vad det är.
Mm.
Att för man kan vara lite offer, man kan vara mycket offer, man kan skylla sig själv ibland.
Mm.
Och det är en svår fråga. Det är inte bara så att man är ett offer.
Mm.
Och det är så det ofta framgår när de här historierna bubblar upp.
Mm.
Att det är alltid bara, hopp, då är det offer.
Mm.
Och det är liksom,
ah, jag har inget ansvar. Jag har inget ansvar alls.
Ja, men du får 2% offer av mig.
Mm.
Eller så får du 100% om det var under pistolhot.
Mm.
Eller så kan du få 80, då tycker jag synd om dig. Mm. 20 så vet jag inte riktigt om jag... Varför drog du upp det här liksom? Och det, sen är det ju andra sidan på myntet är ju att där, vi har ju inga problem överhuvudtaget att sympatisera med unga kvinnor.
Mm.
Utan där är det ju, där känner ju många en stor upprördhet.
Mm.
Att vi inte har lyckats skydda dem.
Mm.
Så det är ju väldigt orättvis.
Mm.
Det är väldigt orättvist psykologiskt, känslomässigt.
Ja, det kommer ju fram också varje gång en lärare i USA till exempel, en kvinnlig lärare har utnyttjat någon ung kille. Så var det ju länge att så såg man en bild på henne i tidningen och så tänker man nästan, men det var ju kul för honom.
Ja, men du,
Nu har ju det börjat ändras lite, för det, man förstår att det kanske inte är så jävla trevligt om Nej. Hon utnyttjar en 13-årig grabb.
Men där är det ju också så här att bara den reaktionen liksom när det har hänt, men den här pojken knullade med sin lärare. Då är en av ens första tankar jag måste se en bild på det.
Ja, precis.
Det här är ju sjukt.
Ja.
Det håller jag med om. Ja. Men den reaktionen är ju ändå, den är ju normal liksom.
Ja.
För att om hon är liksom svinsnygg så liksom vänds hela den här världen upp och ner.
Mm.
Men den reaktionen att kolla på bilden på läraren skulle ju knappast du säga om det var en flicka som har råkat in.
Nej, precis.
För då är det liksom, det är tabu.
Det är en annan psykologisk deal på något sätt som man har i huvudet då.
Jag tror det är evolutionärt att kvinnokroppen i egenskap av att vara en potentiellt barnafödande biologisk varelse är jävligt mycket mer värd.
Det låter ju jävligt rimligt.
Och det är det jag tror att det är. Och det återspeglas i vårat beteende och kognition. Liksom.
Ja. Man ligger ju inte och gråter över att miljoner män har dött på slagfältet i Flandern. Det är ju hemskt, men det är ju inte när liksom, hade det varit 50 miljoner kvinnor som hade legat där i gyttjan.
Det hade inte varit lika kul. Och jag tycker liksom att det är klart att inte det var kul om Jonas Gardell var tvungen att runka av någon. Det är väl lite roligt.
Bara få lite ömhet.
Ja, det är väl tragiskt.
Mm.
Men jag kommer ju inte så här bara... Jag kommer inte bli sugen på att skicka ett brev till Jonas och bara, fan vad du har varit med om tuffa grejer.
Mm.
Ja, det här,
jävlar vad synd.
Det här håller mig vaken på nätterna.
Mm.
Det är så här bara, jag vet inte. Jag råkade inte ut för något sånt när jag växte upp.
Nej, men han har ju uppenbarligen inget. Det är det som jag stör mig på. Han har ju uppenbarligen... Han kan inte fråga sig... Var du god i huvudet eller, Jonas? När du var typ i den åldern. Han gick ju fram... Sedan fick jag höra att... han gick ju fram när han var äldre, typ 24-25 eller någonting. Mm. Eller kanske... Då gick han fram till Lars Norén, dramatikern, och sa... kan inte du knulla mig?
Ja.
Liksom för att Lars Norén var hans idol. Och då ville han bli knullad av Norén.
Det här mönstret gör att vi,
då undrar man ju.
Han är ju inget trovärdigt offer då, tyvärr.
Nej,
liksom.
Eller så liksom, man ska vara riktigt tycka synd om Norén. Då var det ju liksom, då ville han återuppleva någon slags övergreppssituation igen då med en äldre man. Men jag menar, det är ju ändå, det är ju liksom, Jonas Gardell, du är ju lite tetig.
Norén hoppas jag avböjde.
Ja, det är klart.
Ja, ja, men det är ju bra.
Ja.
Men
han tyckte nog att det bara var väldigt obagligt, skulle jag tro.
Ja, det är klart.
Men konstigt liksom.
Också. Men jag tänker lite på det här också, för det här har med den här debatten att göra. Och det är ju att om man är vårdslös så kan man ju hamna i en offerposition.
Mm. Ja, precis.
Om jag går runt med en ny klocka och är full i centrala Göteborg. Så kan det ju hända att jag blir rånad på den.
Ja, då norpar ju någon.
Ja, exakt. Ja. För ser de att jag har en dyr klocka på mig någonstans så kommer ju någon ta den.
Ja.
Och då är ju jag kanske ett offer då för ett rån, va?
Ja.
Men jag menar, jag har ju
du har
på grund av min vårdslöshet så har ju jag råkat ut för det här, va? Mm. Och då är det ställer ju ganska, då blir det lite krångligt att prata om offer där, eller hur?
Men det man kan tillägga är också att i de här berättelserna så existerar det ju inga grånyanser. Jonas Gardell, det finns inga grånyanser i hans analys av de här situationerna.
Jag tror att vi är de enda i hela Sverige som orkar prata om nyanserat om de här grejerna.
Ja, precis.
Jag tror att alla bara så här, nej, det är ett offer. Ja, så, ja. Och så tänker man själv bara, ja men jävla idiot. Varför utsatte du dig för det där?
Mm.
Det tror jag är den normala tanken. Mm. Och sen så väljer man att hålla truten om det och så godigt signalerar man istället. Ja, fy fan, vilken uppväxt han hade liksom. Mm. Mm. Eller vad säger du?
Nu kommer MeToo för männen och pojkarnas MeToo. Och
det kommer liksom inte hålla, för det är verkligen, ja men det är en pappersprodukt.
Det är svårt att få luft under vingarna här kanske.
Det korresponderar inte mot riktiga känslor.
Nej.
Det är det liksom. Alltså det kommer aldrig någonsin likställas när någon lärarinna ger sig på en pojke.
Mm.
Och det är väl sorgligt. Men det spelar ingen roll vad vi tycker om det.
Mm. Speciellt om hon är tjusig.
Ja.
Ja.
Ja, men liksom, du vet. Och det finns, det är orättvist. Mm. Och jag på pappret håller väl lite med om det. Men det kommer aldrig, som du säger, få luft under
vingarna. Nej, jag tror inte det.
Det svarar inte mot vad vi är. Va? Nej.
I alla fall inte. Det kan ju, i offentligheten kan det ju bli en del uppmärksamhet, men det är också, jag kommer att tänka på den där grekiska killen som också berättade en sån här historia, och han var ju mer anarkistisk i sin beskrivning av situationen. När han var 14, vet du vem jag menar?
Nej.
Han som var i ropet för ett tag sedan, Populus eller, vad fan hette han?
Nej, ingen aning.
Skit. Men han var 14 och då hade han haft sex med någon slags 25-åring, präst eller någonting liknande, katolsk präst eller något liknande. Och då sa han, det var jag som tog initiativet och bla bla bla. Och då blev han ju kanslad omedelbart.
Prästen?
Nej, nej. Den här högerintellektuella figuren. Som
ja, du tänker på Milo Yiannopoulos.
Ja, det var väl därför han försvann, för att han tjötte om det här så mycket.
Ja, det var nog massa saker. Ja, han uttryckte ju sig väldigt svårt om mycket olika saker. Ja, men visst. Nej, men det är också...
Men där gick gränsen på något sätt. För det är liksom... även om han tog ju tillbaks det sen. Men det var ändå, han beskrev, där fanns i alla fall någon slags gråzon i hans beskrivning av det.
Ja.
Sedan är det ju fel och bla bla bla. Men
om man misslyckas med sina barn så att barnen är vårdslösa på olika sätt, då är ju det en tragedi. Och det är synd om de här barnen, såklart.
Mm.
Och det är väldigt orättvist.
Mm.
Men det är inte samma sak liksom. Det är inte riktiga, alltså det är inte likvärdigt med ett riktigt offer. Jag tycker inte det liksom.
Mm.
Det är
kontroversiellt uttalande.
Ja, men jag säger bara att, för det är liksom... ja, men vad fan.
Ja, men när det gäller de här Gardell och 15-åriga, någon 15-åring som runkar av Hildebrand, så tycker jag ändå att, ja men vad fan,
han utsatt, ja, men som sagt, vad, jag tycker det är solklart att han är en förövare.
Ja, självklart, det är det ju.
Det är diskussionen.
Nej, men man har ju lite jävla ansvar som en ung person också.
Ja.
Eller?
Ja, men det är sådär, ja, men om barnen får springa ute hur de vill, och så plötsligt så är det så här bara, då är de ute på lördagar och snubblar hem packade och höga 5 på morgonen.
Mm.
Okej, okay, om du låter det fortsätta så kan det nog hända något dåligt, gissningsvis.
Mm.
När det väl händer något dåligt, är det barnet ett offer då liksom? Nej, jag vet inte. Det är komplicerat.
Men tror du att han fick komma, att Paolo, jag har så svårt att tänka mig att Paolo när han var typ 16 eller 17, att han skulle låtit Hildebrand ta på honom på
olika sätt. Paolo borde passa på att nolla sin egen story med detta.
Ja. Att han får ljuga ihop en historia.
Alltså, det spelar,
men det är svårt
för han, för Paolo hade ju den här, han fastnade i den här prostitutionshärvan.
Ja, precis.
Ja. Och då tycker jag att han får nolla det mot den här hemska Hildebrand.
Men det kanske också
så
var en...
Paolo får göra en comeback och så får han köpa hans pastasås på Ica igen.
Ja, precis. Att det var för att jag utnyttjade sexuellt av Hildebrand som jag...
Som jag inte kan hålla mig borta från en bordell som alla känner till på Östermalm.
Ja, precis. Det vore ju lite smart.
Ja, men det är någonstans... Någon...
Men jag tror som sagt inte att han skulle kunna slå huvudet av den här Hildebrand om han blev tafsig. Ja. Så jag tror inte han gav sig på Paolo, utan kanske Paolos lite
Paolo
vekare
med,
vänner.
Och. Paolo fick med att han kanske hade så här, ja men Paolo, vad tror du om vi har en scen om du dansar i de här kläderna?
Mm.
Och så liksom, ska vi testa det? Så han har lurat, kanske, är du med? Han har lurat
vi på har ju, han. Vi har ju förträngt filmen G uppenbarligen, om vi någonsin har sett den. Men det kanske finns massa sådana grejer där man, ja, nu har Paolo... väldigt lite kläder på sig i onödan för den här scenen.
Precis.
Ja. Så kan det vara.
Att han har lurat på en massa pervy grejer.
Kan du inte ha de här liksom korta shortsen, ja. Paolo?
Såna här korta.
Varför ska jag ha det? Jo, men det är så varmt. Vi ska låtsas att
man
det
man kan sparka högt med korta shorts. På riktigt, när man inte kommer...
Paolo, du kan i kalsonger så kan du sparka högre, vet du.
Det är karatekalsonger.
Paolo, jag har köpt de här karatekalsongerna åt dig som du kan ta på dig här i den här scenen, för väldigt viktigt. Va?
Det är så... Ja, det är pervy fantastiskt. Jag sitter bara tyst. Åh, gud.
Men det... Han är en dålig Pasolini i den här
himlen. Ja, men han är ju det.
Jävligt dålig
Pasolini.
Han är
Skandinaviens sopa till Pasolini.
Ja, det är
Pasolini är ju liksom... Också Pasolini, rest in peace, var ju inte okej. Okay, liksom.
Nej, han var fan.
Nej, han var inte okej. Okay. Men det var ju ändå...
Han gjorde ändå bra filmen. Den
ja,
var liksom,
och det var mycket
han
humor.
Han drog in på humor och slapstick.
Och lived by the sword and died by the sword. Ah, också, liksom.
Men det kan man ju ge Hildebrand, att han är ju hemlös nu för att en av hans fostersöner då har bränt ner hans lägenhet.
Ja, men vad fan.
Det är ju lite Pasolini över det.
Alltså det är lite Pasolini över det. Men det finns. Det jag är helt säker på är att det finns mer till den här storyn. Jag tror att den här Hildebrand kanske bara är jävligt knäpp liksom. Och då blir det dåligt fort liksom. Men för det är någonting där som är det är någonting som är väldigt
jävligt
skevt alltså. Det finns mer här. Det är det enda jag vet.
Men jag kanske hade hört något rykte eller någonting, men jag hade ingen aning om att det var så skevt som det var. Men det är så pass unga personer och den här adoptivsonen typ från Thailand och grejer, det är ju jävligt jävligt skevt alltså.
Ja, men när någon håller på, när någon som håller,
folk bara stod och såg på då. Ja, men det är ju jättenaturligt att du hittar en 13-årig pojke som du tar hem till Stockholm.
Ja, men då du vet, då har de börjat godhet signalera. Han bryr sig så mycket om ungdomar. Han bryr sig så mycket att han väljer att adoptera. De har godhet signalerat, jag lovar. Alla har bara tänkt på hur goda de verkar. Han har exploaterat att folk är sådana.
Mm.
Detta hade aldrig hänt i Bollebygd. Aldrig.
Mm.
Det är det liksom. Mm. Han har... vad säger man, tillfället gör tjuven liksom.
Mm.
Han har utnyttjat att folk är fega för att prata och gör man det bara så att det verkar vara någon godhetsgrej så pratar folk om det. Exploatera arbetarrörelsen, för de bryr sig om de här innerstadsbarnen som inte har det bra och det. Allting är rätt. Han har varit perfekt, den miljön för honom liksom. För den förljugna miljön liksom. Och det här
men det här måste ju komma en dokumentär eller till och med kanske en tv-serie om. Det är ju liksom, dels är det ju hemskt och viktigt att ta upp de här sakerna.
Robert Gustafsson kan ju spela Hildebrand.
Ja, men jag tänker också att det skulle kunna bli, nu skämtar ju vi rått här, men att det skulle kunna bli väldigt kul eftersom han är så dålig konstnärligt. Han är ju dåligt, det är ju så dåligt så det blir komik där.
Någon borde ju bara reagerat bara av rena kvalitetsskäl. Mm. Att så här, det här kan vi inte hålla på att betala för.
Den här dialogen här och skådespeleriet suger ju fett.
Ja. Det är någonting.
Ja, det är någonting knepigt här liksom.
Nej, men som sagt, han lurar dem alla.
Ja, det gjorde han väl.
Det tror jag. Ja, vad säger du Andreas? Vad ska vi hitta på nästa år då?
Jag har ju lite spännande böcker som jag hade gärna talat om.
Mm.
En bok som jag hittat, The Discovery of the Mind.
Mm.
In Greek Philosophy and Literature. Jag tror den kan vara spännande, av Bob Snell.
Ja.
Sedan tycker jag Roger Penrose vore kul att kanske ta tag i något. The Emperor's New Mind, som du kanske känner till.
Nej.
Den handlar om artificiell intelligens, och han tror ju, Penrose, att det kommer aldrig existera AI som är smartare än människan på det sättet. Mm. Det liksom finns inte, det finns en gräns för intelligens på något sätt. Sedan var det lite George Orwell. Sedan Camus kanske man kan läsa någonting. The Myth of Sisyphus.
Ja, det är ju relevant.
Absurdismen.
Mm.
Som jag var lite, jag försökte ju läsa den i svensk översättning, men den var så gammal så det kändes bara som någon sket i huvudet på en hela tiden.
Ja, men det var ju också att du tyckte ju att det inte var så bra. Och så kom jag utifrån med rena ögon.
Mm.
Och jag bara, men den här översättningen är helt kass, Andreas. Så att det var ju någon grej där som jag fick liksom säga att kejsarens kläder var nakna.
Precis.
Och då bara liksom
jag plågade mig själv lite. Men jag tror att översättningen kanske i sig är hyfsad, men att i och med att den är 60-70 år så håller inte det längre att läsa, så den bör nyöversättas, tänker jag, och det kommer säkert så småningom. Sedan har jag lite andra böcker som jag kanske på lager som vore spännande.
Roligt. Får vi se hur det går med din försäljning också.
Mm.
Men jag tror du kommer sälja rätt mycket böcker.
Förhoppningsvis. Ja. Nu har ju pappersbristen i branschen fuckat mig lite, kan man säga.
Ja.
För nu finns ju inte min bok i vanlig upplaga kvar. Den sålde ju slut då.
Ja, just det.
Så den finns som häfta då. Men det är ju i princip print on demand. Det blir väldigt fin kvalitet på dem numera. Mm. Så, men det är lite, det suger lite faktiskt. Och det här drabbar ju inte bara mig utan hela branschen då. Så det är, ja, det är trist.
Ja, det är ju tråkigt också att läsandet har ju gått ner så jävla mycket. Jag tror det finns riktigt många som hade tyckt att det här var kul att läsa, för de har haft funderingar kring de här sakerna. De har någon moster som håller på att tjata om sådana jävla muminmuggar och liksom. Då, många tror jag verkligen hade så här bara tyckt att det var roligt.
Mm.
Och så läser de inte. Så då får de inte veta det och missa någonting liksom.
Kan ju vara så att polariseringen, du och jag börjar ju podden 2016, va?
2015 till och
med. Så tidigt, ja. Men det var ju lite också, vi kände ju av den här ökade polariseringen i och med att Trump blev vald. För då var det ju nästan att man fick säga upp bekantskapen, eller snarare andra sa upp bekantskapen med en själv för att man inte hade rätt idéer och tankar. Mm.
Det var något nytt som hände.
Ja, det var något nytt som hände.
Under den perioden.
Ökad polarisering. Och det kanske också var lite i den psykologiska miljön också som Carl Cederström kunde skriva den här oerhört arga, upprörda artikeln om Peterson. För liksom, då måste man ta avstånd från det här som kan eventuellt vara fascistiskt ungefär, va? För han drog ju starka växlar till i princip att det var nazister då, som kanske tyckte om Peterson och sådär. Så det var ju den miljön, och som kanske då förändras nu lite då.
Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror, men det jag ska jobba med nästa år och försöka få med dig på, det är att utveckla idéer kring vad det är som händer härnäst. Ligga före lite där. Och för det gjorde vi i mångt och mycket när vi satte igång. Så liksom var det, jag vet att vi pratade om det också, bara, jag tror vi ligger lite före vågen här nu. Frågan är hur före? Liksom. För ligger man för långt före, då uppfattas man ju bara som en galen person. Och det gjorde ju många under den perioden, vet jag. Eller jag råkade ut för. Att, det, att man blev frustrerad för att man kunde komma med ett helt rimligt argument. Liksom. Och så får man höra ismer. Och, det var en jävligt konstig period i vårt avlånga land.
Verkligen, verkligen.
Och nu börjar vi lämna det, men då är nästa steg.
Ja, vad händer
här? Jag är lite krigsskadad av det här själv. Ja. Jag liksom har lite, jag har lite wokeness PTSD liksom. Alltså jag är orolig. Jag blir lite orolig och nervös över hur dumma i huvudet folk har varit. Så jag tänker, vad hittar de här idioterna på härnäst? Alltså jag är lite där.
Som jag har varit inne på också och citerat Jackie Lyll, så är ju medelklassen, det både du och jag ingår, är ju beroende av propaganda. Och det får man ju liksom, när man väl, det är ju drastiskt uttalande, men det är ju så liksom. För det är vi som har tid att sitta och läsa en massa artiklar, och det är vi som är väldigt läskunniga. Så vi läser ju väldigt mycket och påverkas mycket och läser tidningar och sådär. Så man, den här beroendet av propaganda kommer aldrig försvinna, va? Den är ju på gott och ont, och ibland när det blir de här nevroserna då, eller nästan psykotiska element som kommer in i tänkandet hos kanske medelklassen främst, så blir det ju väldigt infekterad miljö, och då kan det ju uppstå slitningar. Så det är det jag tänker, hur kommer nevrosen fortsätta? Kommer den fortsätta på något sätt? Och det är ju lite det du säger, men jag tänker ju att det handlar om den här nevroticismen.
Ja, uppenbarligen verkar ju den är ju inte konstant. Alltså i vissa perioder så tänker ju folk klarare. Så det är ju bara att hoppas på att man är på väg upp för en sån vågdal. Eller vad man ska säga.
Mer kritiskt tänkande och mer, mer högt i tak kanske rent intellektuellt i samhället.
Ja, men ja, kanske det. Och det är ju inte gratis, men jag önskar verkligen att folk i allmänhet kan hitta glädjen i att argumentera. Liksom. Vad är ditt argument? Liksom? Så här, blir du arg av kärnkraft? Vad är ditt argument? Varför är du arg över det? Eller liksom?
Och det vore ju trevligt också om folk i intelligensian faktiskt kunde ta sig för och läsa en bok om typ shamanism på 500 sidor som vi gör ibland. Det gör de ju inte. Nej. De går in på Wikipedia eller något och kollar. Så det liksom vore kul med en rejäl ansträngning. Lena Andersson anstränger sig, tycker jag. Det tycker jag. Ja. Och det förstår man. Hon läste, eller såg Daniel Schelin var hemma hos henne, och så såg jag hennes bokhylla. Och hon hade ju två olika uppsättningar av utgåvor av Platon. Som hon har läst naturligtvis. Då blir man ju bright. Men det är ju inte många som orkar göra den insatsen. Ja, det har ju inte jag heller gjort ändå, men jag kanske ska ta mig för och läsa mer Platon, och jag vill läsa mer Jackie Lyll, för jag tror han har intressant kritik av det teknologiska samhället, eller jag tror det finns intressanta saker som han kommer fram till där, för det är ju väldigt mycket masspsykologi på sätt och vis när han analyserar grupper, deras beroende och deras beroende av teknologin och hur man, kanske teknologin också tar över. Det var ju lite där Una-bombarens tankegång.
Men
Men han hade ju inte nödvändigtvis fel. Han hade ju fel som dödade och sprängde folk. Men han hade kanske vissa poänger med sitt tänkande om samhällsutveckling.
Ja, alltså absolut. Det tycker jag verkligen att han har. Han säger ju liksom att teknologin är en större samhällskraft än till exempel politik och så vidare. Och det ser man ju att alltså TikTok som ungdomar använder, det har ju ett större inflytande över Sverige än vad Miljöpartiet har till exempel. Det är solklart.
Intressant.
Ja, men och det här är ju, det ställer ju stora, vi är ju inte så många i Sverige. Och det, vi är ju jävligt så här teknikhungrigt folk liksom. Mm. Och det är ju, jag är ju inte säker längre på att vi ens har fria val i Sverige, om jag ska vara helt ärlig.
Mm.
För att marknadsföringen och den politiska debatten, den styrs och sållas av sociala medier.
Mm.
Så att vi kanske, det kanske är Silicon Valley som man petar riktning vart Sverige befinner sig liksom.
Det är inte intressant.
Och detta är ingen, det är massa forskare som säger det här. Så det är, jag är inte konspiratorisk när jag säger det här, utan det här är ju liksom...
Det är något vi måste förhålla oss till, de här sociala mediernas ökande inflytande över oss, vårt tänkande.
Ja, för om det räcker, om de olika blocken är ungefär lika stora, då räcker det ju. Och om man petar några 50 000 personer i en riktning via hur Google, Facebook och så vidare fungerar, då kan det ju kanske vara så att det lönar sig väldigt mycket för svenska partier att vara väldigt restriktiva när det kommer till reglering av IT, exempelvis.
Mm.
Det är ju ingen otänkbar grej. Så det där är ju, ja, det är ju lite, det är ju alltså, här är också grejen att jag vill att vi ska ta upp och analysera den här typen av saker, Andreas.
Mm.
Men jag vill inte att det alltid ska bli Ragnarök liksom.
Nej, det är lite mörkt.
Och det är också en grej som jag försöker tänka på inför nästa år.
Mm. Att, mindre Ragnarök.
Ja, men samtidigt så är det så här bara, ja, men det blir mer Ragnarök om det visar sig när man går igenom de här grejerna att vi sitter i skiten liksom.
Mm.
Då är det ju, man får ju ändå vara ärlig också.
Mm.
Då får man skämta lite kanske.
Mm. Ja, vi kanske ska vara lite mer skämtsamma nästa år.
Ja, kanske. Jag vet inte. Det beror på vad man pratar om.
Ja.
Det är liksom, idag har vi ju skojat om pedofili.
Ja.
Det... Lätta upp stämningen lite.
Ja, precis. Lite käckt.
Ja.
Så, ja.
Får man lov att skoja om det?
Ja.
Ja, det får man. Ja, men ha det jättebra, Andreas.
Ja,
vi hörs en gång till innan nyår.
Det gör vi.
Lovar vi det?
Ja, det får vi försöka planera.
En gång till innan
nyår. Kanske en bonus eller någonting.
Ja, sen är det 2022.
Ja.